بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا. Vi har nu kommit fram till den sista föreläsningen i kapitlet om adhan i boken Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Och vi ligger på hadith 211. Vem läser? Ja. Och det finns en tillägg, och den andra ska leda i bönen. De var två, den ena av er ska göra adhan och den andra leder bönen. Ja. Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu var en av de sahaba som kom till Medina på profetens tid alayhi salatu wasalam, och stannade och lärde sig islam i 20 dagar. Och när profeten alayhi salatu wasalam såg han och hans broders längtan efter familjen, så sa Malik att profeten alayhi salatu wasalam, han var rahimen, rafiqan, väldigt barmhärtig och förstående, och såg våran längtan efter våran familj, så han skickade hem oss. Och han sa till oss att lär eran familj och tillrättavisa dem. Ni lär eran familj det som ni har lärt er av mig. Taib. Naam. Och då så gav han dem det här rådet att på vägen hem, och de var två stycken då, så ska en av er kalla till bönen och den andra leda bönen. Och han specificerade inte vem som gör vad, så som han gjorde i andra tillfällen där han säger att den mest kunniga i Koranen ska leda bönen. Men det sa han inte här. Han sa inte att den av er som är kunnigast ska leda bönen. Varför? Nej, för att båda spenderade exakt lika mycket tid hos profeten alaihissalam och kunde lika mycket. Så att en av er leder bönen och den andra gör adhan. Yani, om ni båda kan lika mycket så kan spela det ingen roll vem som får vilken roll. Nah. Och denna hadith bevisar då att man också gör adhan när man är på resande fot. De var två stycken och de är ute på yani, arabiska halvöns ödemarker. Och trots det så ska de ändå kalla till bönen, adhan och iqama. Taib. Nah. Och därför så säger Imam al-Bukhari i hans bok al-Sahih, Bab al-adhanu lil-musafirin idha kanu jama'atan wal-iqama. Kapitlet, att den som är resande ska kalla till bönen och göra iqama. Om de är yani, en grupp, eller de är ett, vad säger man, ett sällskap, så ska de kalla till bönen och göra iqama. Och så nämner han denna hadith. Nah. Ta en annan fråga här. Idha hadarat is-sala, när det är dags att be så ska ni kalla till bönen. Här nämner ulema att det här bevisar att man inte ska kalla till bönen innan det tiden har gått in. Och det här talade vi om i förra lektionen, att man får inte göra adhan innan det tiden har gått in. Aldrig så får man kalla till bönen innan det tiden har gått in. Och vi sa då med undantaget för två böner. Vilka två böner gör man adhan innan tiden har gått in? Fajr och Jum'a. Precis. Fajr och Jum'a. Där finns det undantag. Men annars generellt så kan man inte göra adhan för dhuhr eller asr eller maghrib eller isha innan det tiden har gått in. Och även det var någon som påpekade, men när man är på resande fot, inte ens då. För då gör du adhan för den första bönen som har gått in. Och den andra bönen gör du inte iqama för, som inte har gått in. Du gör bara iqama för den. Taib, du gör inte adhan utan du gör bara iqama för den. Så generellt, eller man gör aldrig yani, adhan innan det tiden för bönen har gått in. Med undantag då av den första adhan för fajr och den adhan som görs innan jum'a. En fråga. Om en person... Nu till exempel som Malik här är på resande fot eller ska be hemma. Ska man då göra adhan när bönen går in eller ska man göra adhan när man avser att be? Till exempel du är på resande fot, dhuhr går in, men du säger att jag ska be klockan 3. Klockan 3, 2 timmar efter att den har gått in, ska jag ta en paus och då ska jag be dhuhr och asr. Ska du då göra adhan klockan 1 då den går in eller ska du göra adhan klockan 3 då du avser att be? Vad säger ni? Klockan 3. Naam. Och samma sak nu i Sverige till exempel på vintern. Många moskéer, de ber Isha klockan 7. De har en bestämd tid att de ber Isha klockan 7 trots att Isha går in vid 5-tiden, yani i början på vintern. Så egentligen vad som är mest korrekt är att göra adhan vid 5 då Isha går in eller vid 7 när man ska be. När man ska be, precis. Yani den tiden. Om vi nu sätter 7 som den bestämda tiden för Isha, då gör vi adhan 7. Det är det som är sunna. Okay? Och beviset på det är också en hadith som finns i Sahih Bukhari. Som berättas från Abi Dharr, där han sa att vi var tillsammans med profeten alaihissalam på resande fot. Och då så ville al-Mu'adhdhin kalla till bönen för dhuhr. Och då så sa profeten alaihissalam, abrid. Vänta tills det blir svalare. Och sen ville han efter ett tag göra adhan. Och då så sa profeten alaihissalam, abrid. Gärna vänta ännu mer. Gärna gör inte adhan än. Och det här bevisar då att man ska vänta med adhan tills då man avser att be. Om man då skjuter upp bönen. Ja. För det finns ju också det här med att om du är en stad till exempel och kallar till bönen. Det betyder ju kom till moskén. Och sen gör du iqama 2 timmar efter. Det går ju inte. Folk ska vänta i moskén 2 timmar, de har annat för sig. Eller hur? Så adhan ska vara relaterad till bönen. Taib. Att folk kommer till moskén och sen är det tid för bön igen. Ja. Vem läser nästa hadith? Hadith Jabir. Okej.
Jabir radiyallahu anhu berättade att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa till Bilal radiyallahu anhu, när du gör adhan, gör den långsamt och stanna vid varje mening. Och då du gör iqama så gör den snabbt. Och låt tiden mellan adhan och iqama vara så lång att den som äter hinner äta upp sin måltid. Ett termini som också ansåg den vara svag.
Ja. Författaren kommer nu att nämna ett antal hadither som alla är svaga. Och då kommer ju frågan, varför ska vi studera svaga hadither? Varför nämner författaren svaga hadither? Om svaga hadither inte utgör ett bevis i islam. Och då säger här ulema att Ibn Hajar nämner dessa hadither för att vissa madahib, vissa ulema baserar bestämmelser på dessa hadither. Och då är det viktigt att känna till vad de baserar sina bestämmelser på. Och sen om det är korrekt eller inte. Så man lär sig inte bara vad som är rätt. Utan man lär sig också vad som är fel. Och man lär sig också opponentens argument. Även om man nu är på en annan åsikt. Så måste man förstå vad de andra har för bevis. Taib. Och det är så man, mashallah, får en mer omfattande kunskap i islam. Denna hadith är svag, men dess betydelse är autentisk. Taib, dess innebörd är autentisk. Det vill säga att det finns ingenting felaktigt eller felaktig bestämmelse i hadithen, utan vad som nämns i hadithen finns det stöd för i andra bevis, som vi inshallah kommer att nämna. Så här nämns det då att Bilal radiyallahu anhu fick beordringen att göra adhan långsamt och att göra iqama snabbt. Taib. Och det här stämmer. Varför? För att ulema säger här att syftet med al-adhan är att kalla folk till bönen. Och då är det ju bättre att göra det högt och det är mera meningar än al-iqama och långsammare. Så att så många som möjligt hör al-adhan och samlas till bönen. Eller hur? Al-adhan, syftet med adhan är att kalla så många som möjligt till bönen. Och då är det inte passande att adhan är kort, att den är 20 sekunder. För då kanske någon just de här 20 sekunderna är upptagen. Eller hur? Så att, låt den vara 1-2 minuter. Låt den ta sin tid. Yani dra ut på orden. Och yani stressa inte igenom din adhan så att den hörs. Till skillnad från al-iqama. Den ska vara snabb. Varför? För al-iqama är inte ett kall till att komma till bönen. Det är ett kall för de som redan kommit att det är dags att be. Att det är dags att ställa sig upp och att börja be. Och då behöver man inte dra ut på det. Utan då gör man den så snabbt som möjligt. Taib. Och det här är en sunna som mashallah. De flesta idag praktiserar att adhan drar man ut på. Och den får ta sin tid medan iqama går snabbare. Okej? Men samtidigt säger här ulema att dra ut på adhan ska inte vara så att det faller in i någon form av innovation. Att det blir, mashallah, adhan 10 minuter. Som de gör i vissa länder. Och de drar ut på vokaler och lägger till vokaler som inte än finns. Som vi talade lite om i förra lektionen. Att kanske ordet Allah sjunger de ut i 30-40 sekunder. Och det finns ingen vokal på ordet Allah på det här sättet. Hänger ni med? Och då blir det en form av innovation. Så att man ska finna en medelväg i allting. Inte överdriva religionen och inte heller ta för lätt på religionen. Nej. Och det har också nämnts autentiskt att Abdullah bin Umar brukade göra iqama snabbt. Så att här har vi från sahaba att yani de skilde på adhan och iqama och gjorde iqama snabbare. Och så sa han att låt det vara ett mellanrum mellan adhan och iqama så att folk hinner äta upp sin mat. Och det här är också någonting som det finns grund för i islam. Att det ska finnas en tid mellan adhan och iqama. Att man inte gör adhan och sen iqama direkt. Det kan vi göra om vi ska be här till exempel. För att ingen hör våran adhan. Och vi ber bara för dem som är här. Men när vi talar om att göra adhan utåt. I städerna, i moskéerna. Och kalla folk till moskén. Så ska det finnas en tid mellan adhan och iqama. Så att folk hinner att förbereda sig. Till exempel, den som äter hinner äta färdigt. Hinner gå och göra wudu och ta sig till moskén. Den är 10 minuter, en kvart. Ska man vänta mellan adhan och iqama. Eller man säger att den som kanske uträttar sina behov hinner bli färdig. Den som vill göra wudu hinner göra det. Den som vill be sunna. Och det är också ett argument. Profeten alaihissalam, han sa: mellan varje adhan och iqama finns det salah för den som vill. Yani sunna bön. Och det här går inte att implementera om det inte finns ett mellanrum mellan adhan och iqama. Och därför nämner Imam Bukhari i hans bok kapitlet Kam bainal adhan wal iqama. Hur långt ska det vara mellan adhan och iqama? Och så nämnde han hadithen: mellan varje adhan och iqama finns det bön. Yani det måste finnas åtminstone den här tiden för en person att be. Och han nämnde också hadith Anas radiyallahu anhu att sahaba brukade be 2 raka'a innan maghrib. Och profeten alaihissalam, han sa: be innan maghrib, be innan maghrib, be innan maghrib, den som vill. Så även där ska det finnas yani utrymme för att be. Och också som argument nämns ju, det var Sheikh Uthaymin som nämnde här Fajr, att profeten alaihissalam efter adhan bad sunna 2 raka'a snabbt. Och sen la han sig och vilade på högra sidan. Ittaja'a ala shaqqihi al-ayman. Han lägger sig på högra sidan efter sunna. Och han pratade med Aisha. Ni samtalade med Aisha. Och sen gick han till moskén. Så allt det här bevisar på att det måste finnas tid mellan adhan och iqama. Ja. Och också, vi känner till al-rawatib, de sunna böner som finns, som bes i samband med de obligatoriska bönerna, att man ska be innan dhuhr och efter dhuhr. Det måste ju också finnas tid att be dem. Så alla kulihal, man stressar inte, utan man lämnar tid för folk att ta sig till moskén. Och alhamdulillah, i många muslimska länder så har man som bestämde en i tid. 10 minuter för kanske dhuhr eller en kvart för dhuhr. 10 minuter för Maghrib, en halvtimme för Fajr och liknande. Så folk vet ungefär att jag har på mig si och så mycket tid. Och det är bra, mashallah. Nah. En annan sak som ulema också här nämner, som Sheikh Bassam nämner, att den här pausen mellan adhan och iqama ska inte vara för lång heller. Som vi indikerade på innan, att du gör adhan och sen väntar du med iqama en timme till exempel. För då kommer folk till moskén och lämnar sina vardagliga sysslor och ja, ni väntar och det blir svårt för dem. Nah. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Väldigt kort hadith. Hassan.
Abu Huraira radiyallahu anhu berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam sade att endast den med wudu får göra adhan. At-Tirmidhi som ansåg den var svag.
Naam. Endast den som har wudu får göra adhan. Och den hadithen är svag. Och därför är kan man inte säga att man måste ha adhan för att göra, man måste ha wudu för att göra adhan. Man får göra adhan utan wudu. Men det är bättre att ha wudu. Det finns inget bevis som säger att man inte får göra adhan utan wudu. Men det är bättre att ha wudu. Taib. Om hadithen är svag, vad är då beviset på att det är bättre att ha adhan, att ha wudu när man ska göra adhan? Jag har nämnt beviset tidigare. Ahsant. Inni karehtu an adhkura Allah illa ala tahara. Jag ogillar att minnas Allah i annat än ett rent tillstånd. Yani jag vill bara minnas Allah i ett rent tillstånd. Hadith Abi Dawud. Profeten alaihi wasallam tyckte om att ha wudu då man gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att göra adhan är en form av dhikr. Och ulema säger också att adhan är relaterat till bönen. Och bönen kan inte bes utan wudu. Så att en person gör adhan och sen sunna och sen ber han bönen, istället för att han gör adhan och sen går iväg och kanske måste göra wudu och liknande. Så att det är bättre att man har wudu när man ska göra adhan. Men det är inte ett måste. Nästa hadith berättas från Ziyad ibn al-Harith radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man adhana fahuwa yuqim." Att den som gör adhan ska också vara den som gör iqama. Och så säger han att även denna hadith är svag. Och hadithen efter är också relaterad. Hadith Abi Dawud från Abdullah bin Zayd radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alaihissalam, eller han sa: "Jag såg adhan i drömmen och jag ville göra iqama." Och även denna hadith är svag. Ja. Här är också en fråga. Måste det vara den som gör adhan som också gör iqama? Eller kan det vara någon annan? Kan man ha två olika personer? En gör adhan och en gör iqama. Eller är det ett villkor att den som gjort adhan också är den som gör iqama? Vad säger ni? Nej. Ulema säger att det som är bäst är att det är samma person som gör adhan och iqama. Och det var så det var på profetens tid, alaihi salatu wassalam. Bilal radiyallahu anhu gjorde adhan och gjorde iqama. Okay? Men det är inte ett villkor. Det är inte ett villkor, det är inte ett måste. Och Sheikh Albani, han säger att tron på att det är ett måste kan leda till konflikter. Och han sa: hur många gånger har vi inte sett konflikter där det är tid att kalla till bönen och el-muaddin är sen och man vill kalla till bönen och då börjar folk att tjafsa och säger: nej, det är inte tillåtet. Det måste vara den som gjort adhan. Och så nämner de den här svaga hadithen. Så att denna hadith är inte ett bevis, utan grunden är att det är tillåtet. Okej? Grunden är tillåtet att en annan person än al-muadzin gör iqama. Ja. Vi går vidare till hadithen efter. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: "Al-muadhdhinu amlaka bil-adhan aw amlaku bil-adhani wal-imamu amlaku bil-iqama." Rawahu Ibn Abi Adi wa da'afahu walil-Bayhaqi nahwahu an Ali radiyallahu anhu min qawlihi wa huwa as-sahih. طيب, här berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att bönutroparen har mer rätt till adhan och imamen har mer rätt till iqama. Berättad av Ibn Adi och som sa att den är svag, och al-Bayhaqi berättar liknande från Ali radiyallahu anhu, och den är sahih från Ali. Det kan ni skriva där, notera att som en affär är den autentisk. Taib. Vad menas med detta? Al-muadhdhinu amlaku bil-adhan. Att den som gör adhan är den som då har mest rätt till sin adhan. Det vill säga att han är, vad kan man säga, fristående. Om en person har fått uppgiften att göra adhan, då är det hans ansvar att kolla när tiden för bönen har gått in och gå och göra adhan. Han behöver inte vänta på att imamen säger gå och göra adhan, utan det är hans uppgift. Och han behöver inte fråga någon. Okej? Så han är den som har mest rätt när det kommer till al-adhan. Wal-imamu amlaku bil-iqama. Och imamen är den som har mest rätt att bestämma om al-iqama, när man ska kalla till bönen. Yani, det vill säga att al-muadhdhin är inte den som bestämmer när man ska be. Det är imamen som bestämmer. Al-muadhdhin kallar till bönen. Och sen när imamen kommer, eller han är i moskén och säger kalla till bönen, då gör han iqama. Och det är inte så att al-muadhdhin yani bestämmer över detta. Han är inte den som bestämmer över när man gör iqama, utan det är imamen som gör. Och al-muadhdhin ska vänta tills imamen kommer. Okej? Och det här var någonting som han gjorde på profetens tid, alaihissalam, som det har berättats i haditherna i Sahih Muslim. Idha uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni. Profeten alaihissalam sa: om det kallas till bönen, så ska ni inte stå upp tills ni ser mig. Och i den andra hadithen: inna bilalan kana la yuqimu hatta yakhruju rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal brukade inte göra iqama tills det att profeten kom ut, alaihi salatu wassalam. Nah. Så Bilal brukade då vänta på att profeten kom, alaihi salatu wassalam. Nah. Här finns också en till fråga. Vi säger då att imamen är den som bestämmer när man gör iqama. Okay? Men vad händer om imamen inte kommer? Vi har en moské med en fast imam. Han ska komma 10 minuter efter adhan. Han kommer inte. Får man då göra iqama? Och utse en annan imam? Grunden är att man väntar lite grann. Gärna en minut, 2 minuter. Vissa moskéer, de är helt superstrikta. Gärna på sekunden. Han kollar, han gör iqama. Lä, imamen kanske han kommer efter några sekunder. Vänta, är ni det lugnt? Men det tar en minut, 2 minuter. Han kommer inte, khalas. Då kan man göra iqama så att det inte blir jobbigt för folk att sitta och vänta. Och Sheikh Uthaymin säger att det är bra att imamen ger ett generellt godkännande. Yani, kommer jag inte i tid, gör iqama. Om jag inte infinner mig i tid, kan du kalla till bönen och någon annan kan leda bönen. Till exempel. Så att det inte blir svårt och jobbigt för folk. Okej? Okay? Det är helt okej okay att göra så. En annan fråga. Vid iqama, när ska man ställa sig upp? Du sitter i moskén och du väntar på el-iqama. När ska man ställa sig upp? När imamen kommer. Har vi någon mer åsikt? Det finns lite olika åsikter här. Ibn Qudama nämner i Al-Mughni att det är rekommenderat att man ställer sig upp då Al-Muaddin säger qad iqama till salah. Din åsikt, va? Taib. Al-Mundhiri säger ajma ala hadha ahlul haramain. Yani folket i Mekka och Medina är överens om denna åsikt. Att man ställer sig upp när imam, när Al-Muaddin säger qad iqama till salah. Al-Shafi'i säger att man ställer sig upp när han är färdig med Al-Iqama. Abu Hanifa säger då han säger haya ala sala. Och så att det finns lite olika åsikter, men Imam Malik, han säger att det finns inget speciellt, utan det kan bero från person till person. En person behöver kanske längre tid för att ställa sig upp. Han kanske är gammal, kanske är tjock eller han har ont i benet eller någonting. Och du säger till honom, nej, du får bara ställa dig upp i slutet på iqama. Och det kanske tar för honom 30 sekunder att ställa sig upp. Och då missar han halva första rakan. Så att det är egentligen öppet, yani. Men det som har nämnts i haditherna är när imamen kommer. Yani, ställer inte upp tills ni ser mig. Det har nämnts. Men annars generellt det är öppet att ställa sig upp när som helst. Wallahu a'lam. En annan sak som också nämns här. Kanske var nästa hadith. Abu Hanifas åsikt. Abu Hanifa, rahimahullah, var på åsikten att imamen ska göra tekbir då man säger qad iqama till salah. Och det här har vi sett i vissa moskéer, eller hur? Yani, al-muaddin hinner inte ens göra färdigt iqama. Han säger qad iqama till salah, Allahu akbar. Och så fortsätter han, qad iqama till salah. Och imamen börjar redan bönen. Den här åsikten, wallahi, saknar yani, belägg faktiskt. Det finns ingenting att stödja sig på när det kommer till den här åsikten. Wallahu alam. Majoriteten säger att man väntar tills eller iqama är färdigt. Wallahu alam. Det finns också ett tillägg i den här hadithen. Wal imamu amlaku bil iqama. Liknande hadith. Al imamu daminun wal muaddinu mu'tamanun. Att imamen har ett ansvar och al-muaddin har givits ett ansvar. Allahumma rshid al-a'imma. Och så sa profeten alaihissalam, och Allah, vägled imamerna. Waghfir al-muaddinin. Och förlåt de som gör adhan. Och denna hadith är sahih, den finns i Musnad Imam Ahmed. Mashallah. Så här nämner profeten alaihissalam att både imamen och al-muaddin har ett ansvar att upprätthålla. Och så gjorde han dua att Allah ska vägleda imamerna. Och då säger vissa ulema här, yani att vägleda dem till att leda bönen på bästa sätt. Att uppfylla sitt ansvar och sin uppgift. Och att Allah ska förlåta al-muaddinin om de skulle falla in i någon brist eller till korta kommande. Wallahu alam. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. Här säger profeten alaihissalam att dua, åkallan, som görs mellan adhan och iqama kommer inte nekas, berättad av ibn Khuzayma, som ansåg att hadithen är sahih. Mashallah, här har vi en annan viktig bestämmelse som har att göra med al-adhan och al-iqama. Och det är att det är rekommenderat att göra mycket adhan, mycket dua mellan adhan och iqama. Det är generellt rekommenderat för muslimen att alltid göra mycket dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Och Allah subhanahu wa ta'ala blir arg om vi inte frågar honom, som nämndes i hadithen. Och som profeten Muhammed alaihissalam sa, det finns ingenting mer ärofullt hos Allah än ett dua. Och han sa att dua huwa al-ibada. Så generellt så ska man alltid göra mycket dua till Allah Azza wa Jal. Men det finns vissa tider på dygnet och vissa situationer i livet där ens dua har större chans att bli besvarad. Taib. Och det är mindre chans att den ska bli nekad. Och detta är ett av dessa tillfällen då man ska passa på att göra mycket dua. Och det är mellan al-adhan och al-iqama. Och mashallah, det här tillfället som ni ser återkommer 5 gånger om dagen. När man bor i ett muslims land. Och det här al-adhan, passa på att göra mycket dua. Spelar ingen roll om du är hemma. Spelar ingen roll om du är i moskén, på väg till moskén. Och vissa ulama säger att al-hikma, visheten här, är att när man hör adhan så är man antingen på väg till salah eller man sitter och väntar på salah. Och den som väntar på salah, han är i salah. Och när man är i salah blir ens dua besvarad. Men hadithen är faktiskt mer generell än så. Adhan nekas inte. Mellan adhan och iqama. Så att passa på att göra mycket adhan vid detta tillfälle. Passa på att göra mycket dua vid detta tillfälle. Jazakallah khair. Nah. En fråga. Jag pratar för mycket, ni får prata lite nu. Kan ni nämna några tillfällen där det är rekommenderat att göra dua? Tillfällen och tillstånd. Räck upp handen.
På fredag, sista timmen.
Sista timmen på fredag, sent. Vem var det som sa det? När man är på resande fot, ahsant. I sujud, ahsant. Mitt på natten eller? Ja. På natten. Ja. Men mer specifikt?
Sista delen.
Sista tredjedelen av natten. Ja. När man är fastande, ahsant.
När det regnar.
När det regnar, ahsant, mashallah. Ja, men det saknar belägg alla. Det är korrekta just när det kommer till fredag att det är den sista timmen. Det är det som Sheikh Albani nämner att sahaba är överens om att det är den sista timmen på Jumma, sista stunden. Nej, innan Maghrib. Ja, imorgon är fredag. Maghrib är 4:15 ungefär imorgon. Ja, ni vid sista timmen betyder sista stunden. Timmen betyder inte 60 minuter, den betyder sista stunden. Ja, ni halv fyra, halv fem till 4:15, typ ja. En efter fyra tiden börjar göra mycket dua.
Pappa gör för barnen.
Ahsant. Föräldrarnas dua för barnen. När man dricker zamzam, ahsant. Nej, när man fastar och när man bryter fasta.
När det regnar.
Det var någon som sa. Ja.
Och sen den förtrycktes.
Den förtrycktes dua, ahsant. I bönen finns det tillfälle som ni glömde.
Efter taslim.
Efter eller före taslim?
Efter
attahiyat och namn. Så de här mashallah tillfällena. Och det finns flera, men generellt mashallah ni täckte de flesta och mest kändaste tillfällen då det är rekommenderat att göra dua. Sheikh Bassam nämner här ett uttalande från Ibn al-Qayyim i boken Al-Jawab al-Kafi. Han säger att dua min aqwa al-asbab, att göra dua ibland de starkaste av orsaker. Falaysa shay'un anfa'a minh. Och det finns ingenting mer gynnande än ett dua. فَمَتَ أُلْهِمَ الْعَبْدُ الدُّعَى حَصَلَ تِلْ إِجَابَ. Så när en tjänare inspireras att göra dua kommer den att besvaras. Mashallah. Yani dua är bland de starkaste av orsaker till att få framgång. Och subhanallah, vilken möjlighet vi har att lyfta våra händer när vi vill under dygnet och be Allah om exakt vad som helst. Är det inte otroligt? Och den som vi ber brister inte i att höra. Brister inte i att besvara. Utan han är el-ghani. den rike som har allting i sin hand. Allt man kan få finns hos honom. Och vi har den här möjligheten. Och han vill att vi ska be honom. Och han blir arg om vi inte ber honom. Och vi kan aldrig be om för mycket. Är det inte fint? Subhanallah. Och därför så säger al-ulama att du'a silahul mu'min. Att du'a är den troendes vapen. Kuffar har vapenfabriker, gör sofistikerade vapen, de kostar miljarder och hit och dit. Men vi har ett vapen som är starkare. Och det är inte ett vapen som är begränsat till några special elitsoldater, utan det är ett vapen som varenda muslim på jorden besitter. Och det är ett vapen som många av oss tyvärr inte använder. Vi underskattar dua. Och vi gör för lite dua. Faktiskt. Jag pratar om mig själv. Kanske någon av er, mashallah, gör dua en timme om dagen, mashallah. Må Allah acceptera. Men jag tror att vi borde göra mera dua. Det är den känslan som jag har. Att vi alla faller kort i att göra dua. Och speciellt när muslimernas tillstånd ser ut så som det gör. Man talar om det förtryck och den orättvisa, den vulm. Och det blod som spills runt om i världen. Det är sorgligt att se. Och vi kan göra någonting. Vi kan göra dua. Och det är inte någonting som man ska underskatta och tänka. Men dua är ingenting. La wallahi, dua är jättemycket. Kanske Allah accepterar din dua. Och kanske Allah hjälper dessa förtryckta människor. Så man ska aldrig se ner på sig själv. Och tänka, vem är jag? La wallahi, du är kanske stor hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så passa på och gör mycket dua. Dessa tillfällen. Generellt, göra dua för sig själv. Sina barn, sin familj, sina föräldrar och hela den muslimska umman. Det wallah är väldigt, väldigt viktigt. Wallah al-musta'an. Och när man gör dua, en tillfälle också, det är att man aldrig förlorar. Man förlorar aldrig i att göra dua. Du vet, ibland du gör någonting i dunja. Du slösade bort tid och du fick ingenting. Eller hur? Men dua, det blir aldrig slöseri på tid. Och det blir aldrig att du inte får någonting. För dua i sig själv är ibada. Det är dyrkan. Så att bara att du lyfter händerna och kallar Allah är dyrkan. Som du belönas för. Och det är den bästa av dyrkan. Taib. Och sen som hadithen också nämner. Att antingen får man det man ber om. Eller man får det senare. Eller man får någonting bättre. Eller Allah avvärjar någonting dåligt. Och då så sa sahaba, är det nuktir? Då kommer vi göra mera dua. Och då så sa profeten a.s. Allahu akfar. Innan vad som finns hos Allah är mer. Så det finns ingen förlust i att göra dua. Utan man ska alltid göra mycket, mycket dua. Och Sheikh Bassam citerar också här Sheikh Taqiyuddin, yani Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Där han säger att från adab dua, etik när det kommer till dua, är att 1. Prisa Allah subhanahu wa ta'ala, 2. Sända salat och salam över profeten alaihissalatu wassalam, för det här är bland dem. Och så säger han, för dua min ablagh al-asbab li jalb al-manafi' wa daf' al-madar, för att göra dua är bland de starkaste av orsaker för att få gott och att avvärja ondska. Och det är också rekommenderat ikhfa ad-dua, att göra sin dua dolt. För det är mer ödmjukt och det är närmare till al-ikhlas, till uppriktighet. Ja. Och det finns också gärna lektioner och föreläsningar om detta. Att när man gör dua så finns det viss etik och vissa orsaker som gör att ens dua har större chans att bli besvarad. Ja. Sista hadithen. Där berättas det från Jabir radiyallahu anhu som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, den som säger när han hör al-adhan, yani hört al-adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wa at-tama was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Berättad av Al-Arba, de fyra. Yani, här så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att den som hört bönutropet och sedan säger å Allah, Herren av detta fullkomliga kall och denna upprättade bön, skänk Mohammed el-Wasila den upphöjda ställningen över alla andra skapelser och den höga nivån. Skänk honom den berömdvärda positionen som du har lovat honom. Yani den som säger detta kommer att få min medling på domedagen. Na. Vi har talat om vad man säger när man hör el-adhan. Att man besvarar el-muaddin och repeterar vad han säger. Nu nämner författaren här i sista hadithen vad man säger efter el-adhan. Vad kan man säga efter att man har hört el-adhan? Na. Man säger den här, mashallah, mäktiga dua. Allahumma rabba hadhihi da'wa at-tama. Och Allah, när man säger Allahumma betyder ja Allah, Herre över detta fullkomliga kall. Da'wa at-tama. Kallet till bönen är fullkomligt, då det är den högsta formen av dhikr. Yani, det finns inget ord som är mer fullkomligt än la ilaha illallah. Eller hur? Och det är och utgör en stor del av adhan. Är det inte så? Så adhan är ett fullkomligt kall. Da'watu tama. En Allah är Herre över detta fullkomliga kall. Och denna upprättade bön. As-salat tama. Och as-salat al-qa'ima. Yani, då så säger ulema här, den bön som ska utföras, den bön som man kallar till, den är för dig, du är Herre över denna bön. Eller bönen generellt. Yani, bönen är upprättad och har alltid varit upprättad och kommer vara upprättad fram till domedagen. Alla profeter har bett, deras folk har bett och denna bön kommer att fortsätta vara upprättad fram till domedagen. Och sen ber man Allah Azza wa Jal att skänka Muhammad alayhi salat wa salam al-wasila. Att skänka honom al-wasila, den upphöjda ställningen över resten av skapelser och den höga nivån. Och al-wasila på arabiska betyder det som för någonting närmare. Yani, skänk Muhammad det som för honom närmare dig. Yani, gör honom till den närmaste människan till dig. Och ge honom denna höga position wal fadila och ge honom dygden. Och al-wasila, yani den här höga nivån i paradiset som nämndes i en annan hadith där profeten alaihissalatu wassalam sa om al-wasila, han sa det är en plats i paradiset. Innaha manzilatun fil janna. För en av Allahs tjänare och jag hoppas att jag ska vara denna tjänare. Yani, ge Mohammed denna höga plats i paradiset. Taib. Wal fadila och ge honom dygder och förträffligheter utöver denna höga plats. Och sen ber man Allah subhanahu wa ta'ala att ge honom el-maqam el-mahmud. El-maqam el-mahmud, yani den berömdvärda positionen. Och el-maqam el-mahmud nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Isra i Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att kanske kommer Allah att ge dig al-maqam al-mahmud. Allah kommer att ge dig denna upphöjda och berömdvärda plats. Och ordet asa betyder här inte kanske utan betyder att Allah kommer att ge dig denna plats. Och al-maqam al-mahmud är den platsen som profeten Muhammad a.s. kommer att få där hela mänskligheten kommer att berömma och prisa honom på domedagen. Yani han kommer att stå ut över resten av skapelser på domedagen. Och denna maqam al-mahmud är shafa'atul udma. Yani den stora shafa'a som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta Muhammad a.s. be om. Och det här känner vi alla till. Då profeten a.s. i flera hadither har sagt att alla profeter fick en dua som blev besvarad. Men de alla påskyndade sin dua i detta liv. Och jag sparade min dua för min umma på domedagen. Jag sparade min dua som en shafa'a för min umma på domedagen. Alayhi salatu wassalam. Och också vad som nämns i den kända hadithen i Bukhari Muslim och i andra källor om Shafa'a, den långa hadithen där människorna på domedagen befinner sig i skräck och oro och bekymmer och de vet inte vart de ska vända sig. Solen är nära, det är kokhett, de är törstiga, de har inga kläder. De ska alla dömas inför Allah en dag som är 50 000 år. Och alla människor vill att Allah ska påskynda dömandet så att de kan bege sig till den plats dit de ska. För de vill inte vara i den här tillståndet att vara ovetande och skräcken inför vad som ska möta dem. Så de vill att processen på domedagen ska påskyndas. Och då vänder sig människorna till Adam a.s. och säger: du är Abul Bashar, fader till mänskligheten. Allah skapade dig med sina händer. Allah lät änglarna göra sujud till dig. Allah lärde dig namnen på allting. Ser du inte hur svårt vi har det? Kan du inte be till din Herre att han ska underlätta för oss? Och då så säger Adam att Allah förbjöd mig från att äta från trädet, men jag åt. Jag syndade. Nefsi, nefsi. Idag tänker jag bara på mig själv. Allah är så arg idag. Han aldrig har varit och aldrig kommer att vara efter idag. Nefsi, nefsi. Gå till någon annan. Gå till Noah. Gå till Noah. Och då vänder sig människorna till Noah. Och de säger: du är Allahs första sändebud till mänskligheten. Ser du inte hur svårt vi har det? Och så vidare. Och han ursäktar sig också. Och säger: nefsi, nefsi. Gå till någon annan. Gå till Ibrahim. Och Ibrahim säger samma sak. Han ursäktar sig. Och han säger: gå till Musa. Och Musa a.s. ursäktar sig och säger: gå till Isa. Och Isa a.s. ursäktar sig och säger: gå till Muhammed a.s. Och när folket då kommer fram till Muhammed a.s. så säger han: ana laha, ana laha. Han säger inte nefsi, nefsi. Han säger: jag kommer att ta på mig detta. Ja, ni har kommit rätt. Jag kommer att ta på mig detta. Och då går han inför Allah subhanahu wa ta'ala och vissa hadither in i paradiset och faller inför Allah azza wa jalla i sujud. Och vissa hadith nämner typ en vecka. Och Allah kommer inspirera honom att prisa Allah och upphöja Allah som ingen människa någonsin har gjort. Och sen kommer Allah säga: lyft ditt huvud och be, du kommer att få medla och det kommer accepteras. Och då kommer profeten alaihissalam att medla att Allah ska påskynda processen på domedagen. Och det här är el-maqam el-mahmud, yani den prisvärda platsen på domedagen. Så den som gör denna dua kommer att få profetens shafa'a på domedagen, alaihi salatu wassalam. Och det kan, som ulema säger, omfatta shafa'a till udma, den största shafa'an, att Allah påskyndar processen. Men det kan också omfatta andra former av shafa'a. Det finns flera olika shafa'a på domedagen. Bland annat att profeterna kommer att be Allah azza wa jalla att rädda folk som är dömda till helvetet att slippa hamna i helvetet. Genom muslimer som är dömda i helvetet kommer slippa att ens hamna där i och kommer att få gå till paradiset. Andra shafa'a, att man kommer att medla för att vissa människor ska få högre nivåer i paradiset. Andra shafa'a, att profeterna kommer att be Allah azza wa jalla underlätta när deras samfund ska gå över sirat, över bron över helvetet. Allahumma sallim sallim. Allah rädda rädda. Och också en sista shafa'a, att varje samfund ska få gå in i paradiset. Att de troende ska få gå in i al-Jannah. Så det finns många olika former av shafa'a som man kan få och som man alla önskar att man omfattas av. Men vill man ha dem så ska man verkligen se till att göra denna dua efter varje adhan. Då är det större chans att man får denna shafa'a. Men också jätteviktigt när det kommer till shafa'a att, som Allah säger i Koranen, att Allah är nöjd med dig. Annars accepteras ingen shafa'a. Man kan inte göra shafa'a över en person som Allah inte är nöjd över. Och att man också är från ahlut tawhid. Profeten alaihissalam frågades av Abu Huraira: ja Rasulullah, men as'adu nas bi shafa'atika. Ja Rasulullah, vem är mest berättigad till din shafa'a? Då så sa han: men qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Det som säger la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat. Så man måste också vara en person av tawhid som inte dyrkar någonting vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns också här lite saker som man också kan säga efter al-adhan. Och det har nämnts i vissa autentiska hadither att man tillsammans med denna dua sänder salat och salam över profeten alihi afdalus salat och salam. För han sa att den som hör al-adhan thumma salla alayya, och sen sänder salat över mig. Thumma sallu alayya, nam. Och sen ber om al-wasila. Så när al-muaddin har sagt la ilaha illallah, så säger du, som det har nämnts i vissa hadither här, att du säger wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Och den här hadith finns i Muslim. Det kan man säga. Och också att man säger innan man säger denna dua, man sänder salat och salam över profeten alayhi salam. Yani efter, direkt efter adhan, Allahumma salli ala Muhammad, salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma rabbi hadihi da'wa. Och sen kan man också lägga till den tredje du'an där man repeterar shahadatain. Wahdahu la sharika la. Och sen raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad rasulen alaihi salatu wassalam. Så att dessa går. Alla tre går att säga. Mashallah. Och här finns också en till viktig sak. Och det är att det finns vissa tillägg på den här du'an som inte är autentiska. Som är kända bland folk. Vissa människor säger Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi du'a au da'wa. Den är inte autentisk. Och också att man lägger till ad-darajatul rafi'a. Yani al-wasila wal-fadila wa ad-darajatul rafi'a. Det är också svagt. Och också att man lägger till innaka la tukhliful mi'ad. Den är också svag. Enligt de flesta ulema. Eller att man lägger till ya arhamur rahimin. Alla dessa tillägg yani är inte autentiska enligt al-muhaddithin wallahu alam. Naam. Och vi avrundar där för idag och börjar inshallah ta'ala nästa lektion, ett nytt kapitel om bönens villkor där vi kommer att gå igenom den klädsel man måste ha i bönen. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.